Vi ska så förenas i bön och inleda vårt studium på det sättet. Kära himmelske far, vi kommer inför dig också den här kvällen med bön om att du ska öppna ditt ord. Sänd din ande för att förklara vad vi behöver veta ikväll. Tack för att du har varit nådig också mot de människor som gick bort från dig i orättfärdighet under den första tiden. Så att du lät en släkt bli kvar, Noas släkt, familj, för att så frälsaren skulle kunna födas hit i denna jord. Och för att du också har lovat att du inte mera ska fördärva jorden så som du gjorde då, även om vi också ser en väldig massa ondska och orättfärdighet runt omkring oss. Kväll får vi också komma till dig med bön om förlåtelse för att vi själva inte har levt så som du vill. Inte akta ditt ord så högt som vi borde och inte älska våra medmänniskor som vi borde. Ta emot oss för Jesus skull och var oss nådig med din ande och ditt ord. Tack för att du vill höra oss. Tack för att du vill vara med oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi har kommit till kapitel 6. Och för att nu ta en liten återblick helt snabbt, så kan vi ju konstatera att femte kapitlet var en släkttavla, Adams fortsatta historia, Sets släkttavla. Och den innehåller då den gudfruktiga delen av mänskligheten, eller den gudfruktiga delens släkt. Det finns en hel del namn som påminner om de namn som fanns i fjärde kapitlets slut, som är då den ogodaktiga mänsklighetens släkt. Och vi tittar lite på de här höga åldrarna och så hur det avtog så småningom och väldigt starkt sen efter floden. Och så avslutades kapitel 5 med konstaterande att Noa fick 3 söner när han var 500 år. Sem, Ham och Jafet. Och det här är då upptakten till 6:e kapitlet. Egentligen så är det som kommer i 6:e kapitlets 8 första verser en del ännu av Adams fortsatta historia innan sen från 9:e versen Noas fortsatta historia börjar. Och Noas fortsatta historia koncentrerar sig då kring syndafloden, och det här 5:e kapitlet och 6:e kapitlets första halva är upptakten till syndafloden. Och i synnerhet 6:e kapitlets början innehåller starka och förskräckliga saker om hur människornas ondska växer. Och det innehåller också märkliga vändningar och ord som inte är alldeles lätta att förstå. Och vi ska nu försöka se lite hur man kan förstå dem. Första versen: när människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, såg Guds söner att människornas döttrar var vackra, och de tog till hustrur alla de ville ha. Det här är nu egentligen en beskrivning av hur den ogodaktiga människor, det ogodaktiga människosläktet infiltrerar och liksom beblandar sig med den gudfruktiga. Och resultatet blir förödande. För det finns en tendens här till att beskriva de här båda delarna av mänskligheten så att man ser att det är de här två delarna som det handlar om. Människorna, Guds söner. Människorna började föröka sig, döttrar föddes åt dem. Och så såg Guds söner att människornas döttrar var vackra. Och det är ju egentligen är det ju underligt att säga att de här människorna då är en beskrivning av bara ena delen av de här, av den mänskliga rasen. Men det verkar som om just det här ordet här avser de ogudaktiga, de kainitiska människorna. När de blev då fler och fler, döttrar föddes åt dem, och det är de här döttrarna speciellt då som är i blickpunkten. För de förledde Guds söner, eller de kom att bli en frestelse för Guds söner. Och vad är då Guds söner? Det finns ställen i Bibeln där det står att Guds, eller där man tydligt säger att Guds söner är änglar. Och nu har en del då bibeluttolkare tänkt sig att det här, det stämmer ju väldigt bra med sån där hedniska gudasagor. Där gudarna steg ner till jorden och så såg de vackra flickor och så ärövrade dem, eller så gifte de sig med dem till och med. Men ofta var det frågan om att gudarna tog sig makten att ligga med dem. Och då blev det såna här halvgudar som resultat. Och de här halvgudarna kan ju vara av olika typ. De har olika namn också. Som då har lite underliga speciella egenskaper. Mera större än människor. Nu har man kopplat samman det här med ett ställe lite längre fram i texten. Där det talas om, i den gamla översättningen, om jättarna. Folkbibeln översätter våldsverkarna. Och så tänker man sig att det här är då såna här halvgudar. Som då har funnits. Och det här är ju naturligtvis, säger man då, myter. Det här har ju inte verklighetsförankring. Utan det här är mytiska berättelser. På samma sätt som en hel massa andra gudaberättelser och halvgudaberättelser. Om att änglar skulle komma och gifta sig med människorna. Vi har ett ställe som tar koll på det här med att det skulle vara änglar. Väldigt bra. Och det är Matteus 22:30. Jesus säger rent ut hurdana änglarna är i förhållande till detta med äktenskap. Matteus 22. Det är frågan om de dödas uppståndelse. Saduceerna anklagar eller kommer och försöker få Jesus fast. Men Jesus säger så här, vers 29. Ni tar fel och förstår varken skriften eller Guds makt. Ty vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som änglarna i himlen. Alldeles tydligt säger Jesus, änglarna gifter sig inte. Men grunden här är ju den att för änglarna så har det finns det inte någon betydelse av fortplantning, sexualliv och fortplantning. Änglarna, de är bestående. Gud har skapat dem och på något sätt gjort dem oemotståndliga. För han säger ju också om barnen att ni ska veta det att deras änglar i himlen ser alltid min himmelske faders ansikte. Så det finns alltid inför Gud. Och det skulle vi inte kunna lita på om änglarna skulle dö eller på något sätt förändras. De skulle avfalla, de skulle börja arbeta emot Gud och plötsligt komma till oss med frestelser. Då är det onda änglar, då är det inte Guds änglar det handlar om. Nej, det är inte frågan om änglar som kommer till jorden. Det finns många exempel också i Bibeln på att gudsmän, heliga gudsmän eller överhuvudtaget människor som lever i tro på Gud kallas för Guds söner. Människor särskilt då har en ansvarsposition, typ kungar eller profeter eller präster, men också ledare för en stam eller familj, kallas Guds söner. När de fungerar så som Gud har insatt dem, har skapat dem, och när de verkar i den tjänst som Gud vill att de ska vara, då är de Guds söner. Och det är nog den här betydelsen som det här ordet har här. Det är alltså frågan om att det är de setska, alltså den linje människostam som härstammar från Set, patriarkerna. De levde ju väldigt länge de här, många av dem levde nästan fram till syndafloden. Bara Noa sen och hans söner överlevde, men fram till det så var de ju tillsammans där, och de var gudfruktiga män de här. Och deras barn, de borde också ha varit gudfruktiga, och barnbarn och så vidare. Men nu händer det sig alltså att en del av de här fattar behag i människornas döttrar, det vill säga i dem, de blir kära i flickor som har en annan tro, som inte har Guds tro. Och det här var inte meningen. Och genom att de då tar till hustrur dem som de vill ha, istället för att fråga för det första hur Gud har tänkt med äktenskapet, jo, du ska inte gå ihop med den som inte tror. Det står det i Nya Testamentet, men det hade Gud också önskat på den här tiden, eller ville. För det andra så ska man enligt den här tidens sedvänjor alltid låta föräldrarna ge råd och styra valet av äkta hälft. Nu gjorde det inte så. De opponerade sig, de var uppstudsiga, och så gjorde de som de ville. Och följden av det här blev ondska, ondskan tilltog. Vi ska läsa från tredje versen. Då sa Herren, min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. Det är kött och deras tid ska vara 120 år. Vid denna tid då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem, och även senare levde våldsverkarna på jorden. Detta var forntidens väldiga mängd män som var så ryktbara. Gud sa, min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. Nu var det ju så att människorna alltid föddes i synd efter syndafallet. Men nu hade köttet tagit över. Och när köttet får råda så kan det tänkas att anden dör. Alltså man avfaller från tron, kommer bort från den heliga ande. Och så hade det skett med de här. De avföll på ett sånt sätt att deras kött hade tagit över, deras förvillelse ledde dem till det. Och nu fanns det inte längre någon ande kvar hos dessa människor. Och det blev en väldig villavalla och en hemsk tid. Och så säger då Gud, och han talar i sin nåd, för då, notera det står, då sa Herren den nådige guden. Han talar nu att min ande ska inte bli kvar för alltid. Han ger 120 år. Och vi sa redan förra gången att en del anser att det här avser att livslängden hos människorna så småningom blev 120 år. Men det stämmer ju inte, för att det avtog ju väldigt långsamt. Och det här är nog det sannolikt så att Gud gav en nådatid på 120 år. Och så sa han, det kommer att ske någonting efter det här. Och det kommer vi just till. Och under den här tiden då, när han ger dem den här besökelsetiden och tiden att vända om, så då har Noa i uppdrag att predika samtidigt som han bygger arken. Så beskriver då Mose ännu en grupp av ogodaktiga. Då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem, då levde våldsverkarna på jorden. Det här ordet är på hebreiska nefilim. Och det här kan översättas med tyranner eller våldsverkare som folkbibeln gör. Och egentligen betyder det de fallna. 1917 års översättning har jättarna, och det är också en del andra översättningar som har, på den här tiden levde jättarna på jorden. Och det här för också tankarna till mytologi. Alltså att man tänker sig att det var en tid när det fanns såna enorma människor som kastade stora klippblock som nu då kallas jättekast. Och det här och Det finns ju sagor om det här. Men det här har inte någon grund i grundtexten. Utan grundtexten talar om såna här avfallna, såna här terrorister egentligen. Det är ledare som utnyttjar sin maktställning för att bedriva ondska. Och det här är då forntidens väldiga män som var så ryktbara. Det här är det som, som gör att de blir ryktbara, nämligen deras våldsamma beteende och deras väldiga verksamhet. Våldsverkarna. Och det betonas alltså att det var uttryckligen bland äktenskapen mellan de gudfruktiga och de onda som ledde till det här, till de här människorna. Ja, det blev på det sättet. Tar vi några verser till. Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltid genom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden. Och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sa, människorna som jag har skapat ska jag utrota från jordens yta. Jag både människor och fyrfotad djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag har gjort dem. Det här femte versen ger då en bekräftelse på att det onda tillståndet verkligen blev genomgripande. Herren såg, Herren ser i sin nåd med sorg på människorna. Och han ser att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Det här är oerhört starkt uttryckt. Och det finns ju också här ett tydligt belägg för läran om arvsynden. Det är det första riktigt tydliga stället där det visar på att arvsynden är en verklighet. Nämligen att deras hjärtans alla tankar och avsikter var ständigt alltid genom onda. Det här fanns redan från deras födelse, alldeles extremt. Och visst ska syndfullhet finnas i människorna också efter syndafloden, men Gud har ju gett ett löfte om en kommande frälsare som de som tror på honom blir då rättfärdiga genom tron och får en ny människa som är född till likhet med Gud, skapad till likhet med Gud och som bekämpar den onda människan. Men har man inte den, då är man bara alltid genom ond. Så står det att Gud ångrade att han hade gjort människorna. Och han var bedrövad i sitt hjärta. Gud är en människa så att han inte kan ångra sig. Har vi också sett. Vi ska slå upp fjärde Mosebok 23, vers 19. Fjärde Mosebok 23. Fjärde Mosebok 23:19. Det är Bileam som profeterar andra gången. Gud är inte en människa så att han skulle ljuga. Inte en människoson så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det, talar han något utan att fullborda det. Det låter ju precis som det skulle vara stick i stäv med det här stället här i sjätte vers. Och det här säger hurdan Gud är till sitt väsen. Men här i första Mosebok 6 så står det hur Gud uppträder gentemot människor. Hur människorna upplever honom. Hur han beskriver sina tankar och sitt handlande med mänskliga ord. Han uppenbarar det här för Mose och Mose skriver ner det. Och Gud berättar att han sörjer så. Det står uttryckligen, han var bedrövad i sitt hjärta. Det här är ju också en så kallad antropomorfism. Alltså en sån här bildlik framställning av hur Gud är. Där man använder mänskliga termer. I Guds hjärta. Han var bedrövad i sitt hjärta. Han hade stor sorg i sitt hjärta. Och det här beskriver han då så att han ångrar. Och det kunde egentligen det här ordet också översättas med att Gud sörjde över att han hade gjort människorna på jorden. han sörjde över att han hade gjort människorna. Det var inte så att han hade bestämt en sak först och nu sen ändrade han sig. Utan det var en mänsklig beskrivning av hur djup hans sorg är det här. Vi kan ännu se på Malaki 3, vers 6. Malakis bok 3, vers 6. Säger han så här: jag, Herren, har inte förändrat mig, och ni, Jakobs barn, har inte utplånats. Alltså, jag, Herren, har inte förändrat mig. Det här är ett konsekvent budskap genom Bibeln. Bara vi förstår de här antropomorfismerna, hur Gud framställer saker så att vi människor ska begripa. Nu kungör han alltså sitt beslut att han ska utrota människorna från jordens yta. Både människor och fyrfotad djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag har gjort det. Han nämner inte fiskarna här, därför att fiskarna klarar ju sig i vattnet. Han uppenbarar inte på vilka sätt han ska utrota dem här ännu, men noterade att det här är sådana som rör sig på land. Det här är nu också den nådige Herrens beslut. För om han inte skulle ha gjort det här, så är det helt möjligt att, tydligen är det så att han räknar med att Guds tron på den kommande frälsaren skulle ha gått om intet bland dessa hemska människor, om han inte skulle ha vidtagit åtgärder. Det fanns en rättfärdig man, Noah. Och Noah hade sin familj under kontroll, kan vi säga. Så att de var också Guds folk, Guds gudfruktiga. Men inga andra. Om han inte skulle ha gjort någonting åt det här, så skulle Guds tron helt och hållet ha utplånats från jorden. Och nu måste han istället utplåna ondskan, för att hans beslut om frälsning för världen skulle kunna förverkligas. Han har beslutit en dom. Och denna dom drabbar både människor och djur. Och det här att också djurvärlden och den övriga skapelsen påverkas, så det är ju också en följd av syndafallet. Och där kan vi ju påminna oss om Romarbrevet 8, hur skapelsen suckar. Romarbrevet 8, vers 20. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Och i följande vers talas det om slaveri under förgängelsen. Och följande att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Skapelsen har blivit drabbad på grund av människornas synd. Och därför så kommer skapelsen också, den övriga skapelsen, att drabbas av den här utplåningen. Förutom då dem som Gud skonar. Och så har vi den sista versen i sjätte kapitlet i den här följdhistorien, förrän vi kommer till Noas fortsatta historia. Och den är en repetition på sätt och vis av vers 32 i femte. För nu återvänder vi till Noa. Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Och det här att Noa hade funnit nåd, det var verkligen nåd. Kanske man nu tänker så här att det här att Noa hade funnit nåd, så det var ett uttryck för att säga att Noa var tillräckligt god. Han var tillräckligt bra. Han klarade av provet. Gud godkände honom. Men vi ska återkomma till det här och till exempel se att Hebreerbrevet 11 nämner att det var genom tron som Noa blev rättfärdig. Och det var genom tron som han fann nåd. Han fann nåden, och då hade Herrens ögon sett på honom i nåd genom hans tro. Och det här är nu då en sån där liten röd tråd med frälsningsglimt mitt i den ondska som annars finns här. Så kommer vi då till den fortsatta historien som efter Noa, som betyder då att nu ska vi komma in till syndaflodsberättelsen. Och det här är då den tredje av de 10 fortsatta fortsättningsberättelserna. Lite mer om Noas rättfärdighet kommer det först. Vi kan nu läsa 4 verser här. Detta är Noas fortsatta historia. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud. Och Noa blev far till 3 söner, Sem, Ham och Jafet. Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Gud såg på jorden och se den var fördärvad, eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. Och ytligt sett så skulle man kunna tänka sig det här att Noa var fullkomlig. Noa var en sån som gjorde allt rätt. Men lägg märke till det står, han var fullkomlig bland sina samtida. Och det här det är ett uttryck som säger att han var ostrafflig. Han hade en osedvanlig hederlighet bland idel orättfärdighet. Alltså inför människorna så fanns inget som man kunde anklaga honom för. Jämför Daniel. Daniel levde ostraffligt som en av de högsta ämbetsmännen i Persien. Och ingen kunde anklaga honom för någonting. Om man inte då fick en möjlighet att göra det via hans gudsfruktan. Och det gjorde man ju. Men inför människorna var han ostrafflig. Och det är samma uttryck det som att säga att Noa var fullkomlig bland sina samtida. Vi ska se hur Hebreerbrevet 11, som jag redan lite anknöt till, säger, vad det säger om Noa. Hebreerbrevet 11. Vers 7. I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina, sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Hebreerbrevet understryker ju här att det är genom tron som alla de här människorna som räknas upp har vunnit det som de har gjort, eller som de har förmått det som de har gjort. Och det att Noa byggde en ark var ju tro på Gud. Gud kom till honom och sa du ska bygga en ark. Och han byggde. Och det var minsann säkert en svår pers med massa hån. Han blev värden till dom. Och det här det tyder ju på att han predika dom över dem. Och det sägs ännu tydligare i andra Petrusbrevets andra kapitel. Vi ska ta på en gång. Andra Petrusbrevets andra kapitel. Vers 5. Han skonade inte heller den gamla världen, men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, tillsammans med 7 andra, när han lät floden stiga över de ogudaktigas värld. Noa var rättfärdighetens förkunnare. Han predika rättfärdighet. Och det är ena sidan av saken, och den andra sidan av saken är det som Hebreerbrevet säger, att genom tron blev han till dom. Världen till dom. Det här uttrycket att Noa vandrade med Gud, så det är ju samma uttryck som finns om Hanok. Och där ingår säkert både den här tronslydnad att han gjorde, och också det att han födde ut Guds ord, att han predikade Guds ord. Och sen har vi då igen en upprepning av 5:22. Noa blev far till 3 söner. Och det här är inte bara en upprepning, utan det är också en påminnelse om att också de här sönerna och deras hustrur blev skonade. Och helt säkert är att de levde inte ogodaktigt. De hörde inte till den värld som trotsade Guds befallningar, utan de hade ödmjuka sig dels under Gud, men också medelbart under Gud via Noa. Så att de tog emot hans undervisning och de levde rätt och riktigt på ett heligt sätt. Ett annat sätt än världen gjorde. De var under sin fars goda inflytande och vittnesbörd. Och så blev de också skonade. Och det här läggs in här just mellan det när det berättas om Noa och hur världen blev, jorden blev fördärvad. För den mörka sidan påpekas igen här. Jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Här har vi klimax av ondska. Jorden är full av våld. Det är svårt att tänka sig hurdant våld man utövar på den här tiden. Men då vi nu känner Gamla testamentets berättelser om våldsamhet, som vi har framställt på många ställen, så behöver vi inte ha någon detaljredogörelse för det här för att förstå att det måste ha varit något grymt. Det som här kallas för att jorden var full av våld. Och så såg Gud på jorden och såg att den var fördärvad. För alla människor levde i fördärv på jorden. Vi har flera upprepningar om och om igen som vittnar om det här fördärvet. Så har då Gud beslutat att han ska förgöra världen. Och då läser vi vidare några verser. Då sa Gud till Noa: jag har beslutat att förgöra alla levande varelser. Ty för deras skull är jorden full av våld. Se, jag ska fördärva dem tillsammans med jorden. Gör dig en arka av gofärträ, inred den med kamrar och bestryk den med jordbäck, både på insidan och utsidan. Och så ska du göra arken. Den ska vara 300 alnar lång, 50 alnar bred och 30 alnar hög. Högst upp ska du göra en öppning för ljuset, en aln hög, runt hela arken. En dörr till arken ska du sätta på sidan. Du ska inreda den så att den får en undervåning, en mellanvåning och en övervåning. Nu kommer då Guds handlande med människorna att leda till en brytning med ondskan. Guds nådiga handlande leder till att han skonar dem som ska föra troslinjen vidare. Men alla de andra ska förgöras. De motsätter sig hårdnackat hans kallelse till omvändelse. De lyssnar inte till Noa. Noas förkunnelse blir dem till dom. Och den här straffdomen som nu ska drabba jorden, så det är ingen naturkatastrof i vanlig mening. Så man skulle tänka sig det att nu låter Gud och någonting hemskt ske, som till exempel tsunamin som drabbar Indiska oceanen eller Japans kust. Det är värre än så, därför att Gud ingriper med hela sin makt, hela sin kraft och gör någonting alldeles enastående. Det är en unik händelse. Den här finns det inga paralleller till. Den här arken, det är, redan det här ordet är ju ganska märkligt. Vi har ju det sparat i många språk, så är det ungefär samma ord. Men det hebreiska ordet för ark, det finns bara på ett ställe till, eller i ett sammanhang till. Och det är när Moses sattes ut som liten baby i Nilfloden. Då gjorde också hans mamma en liten ark av rör. Det är samma ord. Den arken, den räddade Mose och hela Israel. Gud hade planerat det på det sättet. Och nu är det en ark här som räddar människorna. Och det är en väldig sak. Den är gjord av gofärträ. Det här ordet så finns bara här i hela Bibeln, eller i det här hebreiska ordet. Och man vet inte vad det är. Det finns möjligheten att det är ett träslag som försvann genom syndafloden. Eller att det är någonting som liknar och som vi inte har samma namn på sen. En del menar att det handlar om äkta cypress. andra förslaget att det var cederträ. Sen menar en del också att det är själva träbehandlingen som det här gofärträ avser. Om ni som har sysslat med byggnadsverksamhet skulle fundera på vad ni skulle göra för virke, använda för virke att bygga en ark som är 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög av trä. Den ska hålla ihop tonvis med djur och människor, föda, allt möjligt. Den ska hålla ihop i över ett år, flyta på vattnet och inte gå sönder. Det behövs kraftiga stockar för det där. En del funderar så att de kanske är bilade, de här stockarna, på ett särskilt sätt. Till exempel så att de är fyrkantiga, så att de täcker väldigt bra, tappar säkert och sånt då. Och att det är det där som avses, det här gofärträ. Att det är en speciell typ av hantering av de här stockarna. En del menar att det där trädet måste ha varit laminerat. Vad det nu använde för lim och sånt, så det kan man ju fundera, men kanske det fanns på den tiden. Vi ska observera det som vi också sa förra gången. Det fanns ju en väldig kunskap i mänskligheten genom att människorna hade levat så länge. Så deras samlade kunskapsbank var enorm. De var skickliga. Och Noah hade lång tid på sig. Han hade många tiotals år. Kanske nu inte fulla 120 år, men i alla fall en lång tid. Han hade sina söner med sig. De var också skickliga. De var ju redan ganska gamla. Så det är alldeles burunga. Så nu kunde den hel del, men nu är det ju ändå ett fantastiskt projekt. Vi vet alltså inte precis vad det där betyder, men fantasin kan ju lite röra sig. Kanske vi får några förslag här av byggexperter. Gud gav i alla fall exakta byggnadsbeskrivningar. Den här arken ska inredas med kamrar. Den ska bestrykas med jordbäck, både på insidan och på utsidan. Det var alltså för vatten skulle vara vattentät. Och så skulle den vara då 300 alnar lång. Och det, en aln var knappt 50 centimeter. Om vi nu räknar så där ungefärligt, så var den ungefär 150 meter lång. 25 meter bred och 15 meter hög. Och jag kollade lite på nätet vad såna här passagerarfartyg har för mått. Till exempel Viking Lines Amorella så är ungefär 170, var det knappt 170 meter lång. Så att tänk er det att ni går ombord på Amorella, passagerarbåten, och sen så tänker ni er att ungefär den här storleken var den här arken. Det är nog en väldig sak. Och tänk vilken byggnadskonst man använder idag för att framställa såna här saker. Nå ja, det finns ju mycket fler rum förstås. Men det var nog kamrar där också. Tre våningar, så att idag har de flera våningar. För det var mycket högre då. I den här, 5 meter höga våningar. Visst måste det ha varit en väldig uppgift att få till stånd en sån här. Det kan vi nog lugnt säga. Man kan ju också fundera på om man har hittat arken någonstans i vår tid. Det har funnits många gånger rykten om det. Och ett riktigt starkt rykte kom i april i fjol. Då menar man att det var något kinesiska och vad det nu var, vetenskapsmän. De hade filmat en del och så vidare. De hade varit uppe på Ararat. Och de har hittat någonting där inne i glaciären, som då man har undersökt och som med KOL-14-metoden har tidsbestämts ungefär till 4800 år sedan. Så det skulle stämma väldigt bra med kronologi. Det här. Nu finns det också sådana och också kristna såna här kreationistiska samfund som är mycket skeptiska. Därför att de vet det att i de flesta fall, kanske alla nästan hittills, som där man har påstått att man har hittat Noas ark, så har det varit bedrägerier. Och man vill inte att Bibelns budskap och läran om skapelsen jämte syndafloden ska grunda sig på någonting som senare vill visa sig vara ett bedrägeri. Det finns fastare grund än så. Allt det som vi verkligen iakttar och som vi med säkerhet kan konstatera hur det fungerar, till exempel fossilfynd, sådana talar mycket, mycket starkt för att det har funnits en syndaflod. Så egentligen behöver vi inte hitta Noas ark. Men det är ju klart att om den skulle hittas, så det skulle vara tidernas arkeologiska fynd. Och nu finns det som sagt en hel del skrivet om det där fyndet i fjol i april, som en del menar att det är det starkaste hittills. Men det finns nog också sidor där man beskriver de här problemen med de här fynden. För där man har varit liksom riktigt extra skeptiska för att inte man ska släppa igenom någonting som eventuellt kan vara ett problem. Och man kan ju fundera då hur arken kunde fungera. Jo, ljuset så Gud till att de skulle få in genom att ha öppning en aln hög runt hela arken. Det var alltså som en skild takavdelning som sköt ut lite. Och så fanns det då öppning under där det kunde då cirkulera luft och där det kom in ljus. Och så kan vi ju tänka på det här födan. Hur mycket mat man skulle ha för att det skulle räcka till ett drygt år. Hur var det med avföring, avfall? Och hur fick man motion för att klara sig och så vidare? Det står inte så mycket om hur Gud ordnade. Det står om att han ordnade en öppning för ljuset. Att han befallde att man ska göra en dörr till arken på sidan. Och att man ska göra tre våningar. En undervåning, en mellanvåning och en övervåning. Och det är så att man har gjort också beräkningar, kalkyler över hur mycket en sådan ark skulle kunna tänkas rymma. Och nu ska vi också tänka på att när Gud skapar världen så skapar han inte all den artrikedom som vi ser idag. Så om vi ska börja fundera på att hur vi får plats för alla olika hundraser. Hur många är det? Tiotals, hundratals. Det finns säkert mycket, allt från de här små till stora bjässar. Om det skulle vara så att alla de här skulle vara med där. Alla olika arter av fåglar och så vidare. Så skulle det ha varit enorma mängder. Men om vi tänker på det att Gud skapar arten, eller Gud skapar allt efter sin sort, sitt slag. Och sen i synnerhet efter syndafloden så har det skett en hel del förändringar. Så att från en gemensam hund så har det blivit hundrasarna, tamhundarna, det har blivit vargar, det har blivit hyenor, det har blivit rärevargar, rävar och så vidare. Såna som liknar hunden. Så det har skett en hel del förändringar som man kan omfatta enligt Bibelns vittnesbörd och som man måste omfatta för att förstå, kunna begripa hur det har varit möjligt att allt det här skulle ske. Och sen behöver det ju inte ha varit de allra största representanterna av allting. Är det kanske därför som dinosaurierna dog ut? Gud tyckte inte att det var någon vits med dem. Han sparade små ödlor istället. Nåja, varför sparar han krokodilerna kan man ju förstås fundera på. Men... Så ska vi se på till slut de här informationen om hur floden ska komma. Det blir då från 17 versen. Se, jag ska låta floden komma med vatten över jorden för att utrota alla varelser under himlen som har livsande. Allt på jorden ska förgås. Men med dig vill jag upprätta mitt förbund. Du ska gå in i arken med dina söner, din hustru och dina sonhustrur. Av allt levande, av alla varelser ska du föra in ett par i arken för att de ska överleva tillsammans med dig. Hankön och honkön ska det vara. Av fåglarna efter deras slag, av fyrfotade djuren efter deras slag och av alla kräldjur på marken efter deras slag ska ett par av varje slag gå in till dig för att förbli vid liv. Och du ska ta med dig allt slags mat, sådant som kan ätas, och samla i förråd. Det ska tjäna som föda för dig och dem. Och Noa gjorde så. Han gjorde allt som Gud hade befallt honom. Ingen skulle ha kunnat tänka ut det här i förväg att det ska bli en sån här fruktansvärd flod över jorden. Men nu gav Gud full information. Alla varelser som har livsande ska förgås. Allt på jorden. Så här ser vi också att de som är i vattnet så de klarar sig. För att det här att de som har livsande betyder de som andas. Och de som är på jorden alltså. Gud gör nu ett förbund och man kan också fundera på det här. Han gjorde ett förbund efter syndafloden. Var det två olika förbund? Det var, behöver man väl inte tänka sig, för att det här att Gud ville upprätta sitt förbund, så det menas att han garanterar sanningen i det han gör. Före floden lovar han att de åtta personerna ska klara sig. Vi ska komma undan den här floden. Det är det förbund han gör här före. Efter syndafloden gör han ett förbund där han säger det ska aldrig mer komma en sådan syndaflod. Och så satte han förbundets tecken, regnbågen, i skyn. Och Mose upprepar de här samma orden sen i 7 kapitlet också i det här, när han talar om att du ska gå in med dina söner, din hustru och dina sonhustrur. I 7 kapitlet 13 vers står det samma sak, att han gick in tillsammans med sina söner som nämns vid namn, sin hustru och sina sonhustrur. Och i 8 kapitlet vers 16 så står det att han ska gå ut ur arken med din hustru och dina söner och dina sonhustrur. Så det här är viktigt att understryka att dessa hör till förbundet. Dessa 8 personer. Sen står det att du ska föra in ett par i arken. Och längre fram står det i 7 kapitlet nämligen att av alla rena fyrfotade djur ska du ta med dig 7 par, hanne och hona, i vers 2. Och det kan man ju då det här grubbla över också, att varför står det här bara ett par? Man kan förstå det på det sättet att Gud först ger en översiktlig instruktion. Sen när Gud verkligen ger anvisningar om nu ska du göra så här, då ger han detaljinformation vilka djur och hur många av dem han ska ta. Här är det en allmän instruktion att han ska ta med sig en hanne och en hona för deras överlevnad. För att de ska överleva tillsammans med dig. Hankön och honkön ska det vara. Sen längre fram ger Gud befallning att ta tillräckligt med mat, och det är det sammanhanget som det här eventuellt blir annorlunda. Och det kan noteras här att i 7, fastän vi kommer sen först nästa gång till 7 kapitlet, att där står det att du ska ta med dig 7 hanne och hona. En del biblar översätter inte 7 par, utan de säger att du ska ta med dig 7. Ett 7-tal. Och till exempel engelska översättningar använder det här som att det var 7 stycken. Det var 2 par 3 gånger. Förlåt, 3 par. Så det blir 6. Och sen var det en udda. En 7:e som inte hade något par. Folkbibeln väljer den förståelsen som är möjlig. Att det också här var det 7-tal, men det var parvis 7. Att det var 7 par. Men vi ska prata mer om det där med 7-talet nästa gång. Och vad det kan tänkas bero på. Här är det i alla fall en instruktion om att Gud vill att också djuren ska överleva. Det måste ha varit en väldig uppgift det här. Att samla ihop alla djuren. Och man kan ju nog också läsa ut ur texten att Guds styrning fanns nog här. Det finns ju såna här söta bilder av arken där det trippar in djur av olika slag, 2 och 2, in i arken, och de kommer bara så där från skogarna, och det här Gud kallar dem, och så går de så snällt in dit. Vi vet inte hur det var. Det är helt möjligt att det var så. Men Gud gav nog också Noa uppgift. att se till att de här djuren ska komma. Så att nu hade säkert hela den där familjen ett väldigt show med dem. Att få allting att stämma. Att få in dem i rätta bås. Så de inte skulle börja äta upp varandra där. Ja, äta upp varandra. De åt ju växter bara före syndafloden. Så det var väl inga problem. Och så ger Gud dem också instruktion att Noa ska ta med sig allt slags mat sådan som kan ätas och samla i förråd. Och det ska tjäna som föda för dig och dem. Det var ett skördearbete som heter duga. Så det fanns nog behov av några år här att samla in i sina förråd. Och Noa gjorde så. Han gjorde allt som Gud hade befallt honom. Det vittnade om hans tro. Det var inte så att han gjorde det av fruktan, utan han gjorde det i tro på att Gud hade sagt att det ska komma en frälsare. Denna frälsare såg han för sin inre syn, så som Hebreerbrevet beskriver. Och i den förhoppningen så det kunde han också med glädje lyssna på Guds röst när Gud sa, gör så. Så gjorde han det. Och han gjorde i allt. Det upprepas också senare när det här verkligen sker. Sen har vi ännu då i 7:e kapitlet som vi får fortsätta med sen efter sommarpausen, så har vi de sista förberedelserna innan det börjar ske det här stora den stora floden och det stora regnet kommer, men det får vi då spara. Och idag får vi då sluta med ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen.